hunger is not new to this region.
The Ebola outbreak
has
Hej och välkomna till programmet Stoppa krisen. Denna kampanj som Islams Ahmadiyya-församling drog igång för snart över ett år sedan. Där vi talar om olika problem som samhället står inför idag när det gäller radikalisering, extremism och islamofobi. Denna kampanj går även att följa på internet genom sociala medier. Stoppa krisen har en Twitter-sida och en Facebook-sida samt en väldigt intressant hashtag Stoppa krisen. I föregående programmet, som också var det första programmet, tog vi upp grundläggande om vad denna kampanj syftar till. Vi talade med våra panelister i det programmet och tog upp frågor som att varför inledde församlingen denna kampanj? Vad är det för problem vi ser ute i samhället som vi önskar åtgärda? Samt så diskuterade vi hur vi som ett samhälle kan arbeta, och då finns det i samhället olika aktörer. Det finns statliga myndigheter, det finns media, men viktigast för oss finns det religiösa samfund som bör bistå i kampen mot att stoppa denna extremism som ju allt mer sprider sig i vårt samhälle. Nyligen visade de även en dokumentär på BBC om hur det ser ut i Göteborg, i stadsdelen Angered särskilt, och hur extremistiska idéer florerar bland ungdomar och hur det är kopplat till utanförskap och segregation. Vilket ju är en del av detta problem som dock går djupare än så, och det har flera perspektiv och det finns flera infallsvinklar på varför extremism uppstår och hur den upprätthålls samt hur vi, viktigast är, hur vi kan bemöta den. I dagens program så har vi med oss två nya panelister, Amer Munir Chaudhry. Och Amer Munir Chaudhry är också en av initiativtagarna till denna kampanj Stoppa krisen. Där vid hans sida sitter Adil Zafar som är ledamot i ungdomsstyrelsen Majlis Khudam al-Amdiya, som alltså är en ungdomsstyrelse i ungdomsförbund inom Islams Ahmadiyya-samfund. Välkomna till programmet. I den offentliga debatten idag som förs främst genom media så används flera begrepp som har en muslimsk karaktär och bakgrund. Exempelvis sharia, jihad, islamism, burka, burkinis. Allt detta är taget ur en muslimsk definitionsbegrepp, ur en muslimsk perspektiv och lyfts fram med olika vinklar och olika perspektiv. Det viktiga för oss som utövande muslimer är att återge en mer korrekt och inom muslims definition av dessa begrepp så att de inte missförstås och används för att polarisera debatten, för att polarisera samhället. Och bland dessa begrepp, vilket jag nämnde nyss, är det mest förekommande jihad. Och man talar om jihadism. Jihadismen är en form av extremism där dess utövare, vars främsta företrädare nog får anses vara IS i vår tid, menar sig ha rätt att genom våld sprida islams, enligt dem kallad ideologi, och att tvångskonvertera andra människor in i deras världsbild. För detta begrepp, denna form av extremism, så används ordet jihadism, vilket vi anser vara mycket problematiskt. Vi tänkte inleda diskussionen med just detta begrepp, jihadism. Och jag frågar dig, Adil Zafar, att vad betyder jihad? Eller hur används detta begreppet jihad för att beskriva denna form av extremism?
Det är viktigt att börja med 2001, 11 september. Det var då egentligen västvärlden och till och med muslimer fick reda på det här begreppet jihad. Och då var det en extrem organisation som finns idag, Al-Qaida. Det var de som definierade det här begreppet jihad. Som du nämnde tidigare, att det är heligt krig och man ska påtvinga islam. Det finns ingen tvång inom islam. Och det vi ser är ju att IS, Al-Qaida, de för politiska krig och inte religiösa krig. Och om man tittar i Koranen, vad är det som står där? Så finns det flera olika typer av jihad. Om man kollar på själva ordet jihad så betyder det ju strävan. Och om jag beskriver de här olika jihaden så finns det tre olika som jag nämnde tidigare. Det viktigaste jihaden, det är att reformera sig själv, närma sig Gud och lära sig islam. Den andra jihaden, det är hur man uppför sig som en människa. Att man ska respektera andras rättigheter, kvinnors rättigheter, andra religioner och även sprida islam, men på ett fredligt sätt. Sen kommer det här heliga kriget och där islam är väldigt missförstått.
Precis. Och du nämner den här sista definitionen av jihad som heligt krig. Det finns ju inget heligt krig i den benämningen, men jihad betyder att kriga för självförsvar. Och Amr, jag tänkte fråga dig, när detta begrepp jihad används inom islam för just krigsföring, vad är det då för krigsföring som avses här?
Det handlar om självförsvar. För vi måste komma ihåg, om vi går till islams tidigare era, då det här begreppet tillämpades först och främst. Det var precis som Adil sa här, att det handlar om att bekämpa sitt onda jag. Göra goda gärningar, föregå som ett gott exempel för mänskligheten. Och det andra är då att du ska försvara din religion. Profet Mohammed och hans anhängare, de blev förföljda i 13 långa år. Men de gjorde inget motstånd, trots att de blev attackerade av opponenterna då fysiskt i Mecca precis. Sen så emigrerade de till Medina och det fortsatte därmed. Och först då kom ju tillåtelsen då att man fick utföra den här formen av jihad, att försvara sig själv. Men man måste komma ihåg att det fanns villkor satta då också. Att när dina opponenter anfaller dig så ska du försvara dig med samma medel som de anfaller. Så på den tiden så anföll opponenterna med svärdet. Och då var det tillåtet att försvara sig med svärdet. Men det fanns villkor som lydde så här, att man fick inte förstöra kyrkor, synagogor, hela tempel. Man fick inte döda barn, kvinnor, präster och andra religiösa ledare. Och man fick inte hålla på med förföljelser om nu fienden gav upp. Det var på den tiden. Men precis som Adil sa här nu lever vi på 2000-talet. Och i denna moderna tid så behöver inte vi försvara oss med medel som svärd. För att det finns ingen någonstans i världen någon som försöker attackera islam genom vapen. Islam har många opponenter runt om i världen, men de anfaller med pennan idag. Genom att föra argument, dialog, skriva böcker, bloggar, hemsidor, tv-program och så vidare. Och då är det till att vi som muslimer måste försvara oss med samma medel. Och det är då pennan helt enkelt. Det var så som vår grundare av den här församlingen, Islams Ahmadiyya-församlingen, den utlovade messias Mirza Ghulam Ahmad lärde, att tiden är förbi då vi ska ta till vapen som svärd och gevär för att försvara vår religion. Utan nu är det dags att använda pennan, använda dialog och överbevisa opponenterna att de falska anklagelser som de ställer mot islam är på falska grunder. Och här är det rätta islam genom referenser till Koranen, profetens hadither och så vidare. Så dagens jihad, som tyvärr media inte heller lyfter fram, och tyvärr är många muslimer inte heller lyfter fram, det är att man ska försvara sig med pennan. Det som IS, Al-Qaida och andra terroristorganisationer håller på med, och det som islamkritiker försöker påverka samhället att de ska få in den informationen, det är helt fel. För jihad betyder, som Adil sa, är en strävan. Och det är att du ska bättra dig själv som människa och sen försvara din religion på det bästa sättet.
Jag kommer att tänka på att vår kampanj Stoppa krisen, som ju också är en form av jihad. Adil, om vi börjar med dig, hur kan du förklara den jihad som den här kampanjen har bedrivit under det senaste året samt församlingen bakom? Hur arbetar Ahmadiyya i samhället, både på ett individuellt plan och i samhället, med att förbättra bilden av islam?
Om vi börjar med det individuella planet, så främst våra ungdomar De är utbildade i våra moskéer. Och alla jobbar eller studerar, så vi försöker lära ut den sanna islam till våra kollegor och våra vänner. Så det är på det individuella planet, och samtidigt så försöker vi vara ett gott exempel som profeten Mohammed var i sin tid. Sen när det gäller mer nationella planet så försöker vi kontakta skolor, vi försöker utbilda vad islam egentligen betyder. För som vi nämnde i förra programmet så är utbildningen av islam väldigt bristfällig i dagens skolor. Så vi vill ändå, som vi påpekar i det här programmet, utbilda lite om jihad, sharia, vad betyder det här egentligen. Och sen försöker vi delta i debatter, skriva artiklar. Och egentligen det vi försöker göra är att sprida den sanna islam. Och vi känner oss lite, kan man säga, kränkta av IS som har kidnappat vår religion. Och vi måste hela tiden försvara oss. Så vi vill sprida ut den sanna budskapen.
Precis. Du nämnde skolbesök, Amir, om du kan berätta lite vidare. Hur arrangerar församlingen skolbesök, och vad är det för reaktion man får från unga människor som besöker våra moskéer?
Ja, dels så besöker vi ju skolor själva genom att vi skriver brev till rektorerna och talar om den här kampanjen som vi håller på med. Och vi har fått ganska positiv feedback. Vi har varit och besökt några gymnasieskolor framförallt. Sen bjuder vi hit folk, alltså skolor och universitet, till moskén också. Så att de kan komma hit och få ta del av den information som vi har att ge. För det här som vi håller på med, stoppa krisen, det här är en plikt för varje muslim. Inte borde varje muslim göra det här. Inte bara Ahmadiyya-muslim, utan varje muslim som finns här i Sverige. För att det IS och Al-Qaida och de här olika terroristorganisationerna håller på med, det är precis som Adil nämner här, att de har kapat vår religion. Och då är det vår plikt att vi ska visa motsatsen, att det här är en fredlig religion. Och då är det jätteviktigt att vi tar det här initiativet och förklarar för samhället, vad är sharia för något? Vad är jihad för något? Vad är jizya? Vad är burka? Vad är olika muslimska termer? För det är den okunskapen som tyvärr finns bland våra medborgare. De har inte tillräckligt mycket kunskap. De får informationen från vissa islamkritiska sidor eller från IS och sådana här terroristorganisationer. Man söker inte upp muslimer som finns här i Sverige. Man besöker inte moskéer. Trots att moskéer betyder ju Guds hus. Att det här är ett hus som är öppet för alla människor, oavsett vilken tro man har. Så alla är varmt välkomna till moskén när helst de vill. Så vi bedriver den här verksamheten som sagt på nationell nivå. Vi har tänkt att steppa upp även och försöka komma nu i kontakt med våra politiker också.
Precis som du berättar, Ahmed, så handlar sharia främst om muslimer. För islam är ju en konfessionell lag, och sharia är till för de som tror på islam. Men där är det viktigt att förtydliga att vi Ahmadiyya-muslimer åtskiller mellan stat och religion. Det får inte ske en beblandning där i, för de flesta samhällen som vi lever i är ju mångkulturella. Vi Ahmadiyya-muslimer som bor i Sverige följer svensk lag och utövar vår religion och sharia enligt de tillåtelser som landet ger. Till exempel är det en del av sharia att be 5 gånger om dagen, att fira de muslimska högtiderna, vilket vi får göra här i Sverige. Men när det gäller brott och straff så är det statens plikt, och där är vi helt underställda statens lagar. Och det bör vara väldigt tydligt med tanke på hur dagens debattklimat ser ut, att vi muslimer är helt lojala gentemot vårt land. I själva verket så finns det en hadis av den helige profeten att kärlek för ens land är en del av tron, och det trycker vi väldigt mycket på inom vårt samfund. Adil Zafer, har du något att tillägga angående sharia?
Jag skulle vilja tillägga till tittarna, vi har pratat allmänt om sharia-lagar, och det tillämpas så kallade sharia-lagar i vissa länder som Saudiarabien, Iran, kanske Afghanistan. Jag skulle vilja påpeka att det är inte rätta islam. Det är en absolut feltolkning och extrem tolkning av islam som inte har något med islam att göra, och de bryter mot mänskliga rättigheter. Så jag skulle vilja påpeka det, att de sharia-lagarna representerar inte islam.
Precis. För att tillämpa sharia-lagarna så måste ju ett antal villkor vara uppfyllda. Exempelvis så kan inte man straffa någon person om ett land inte tillhandahåller den här personen skydd, bostad, kläder, mat. Så kan inte det landet straffa en person bara för att man har stulit ett bröd eller något sånt. Eller utfört sådant.
Så det finns ett samhällskontrakt och där är islam väldigt tydligt med att staten har vissa skyldigheter gentemot folket som ska och måste uppfyllas för att sedan kunna återkräva lydnad gentemot staten. Och tyvärr ser vi att detta inte förekommer i de muslimska länderna, utan det är hela tiden folket som får ställa sin försvars inför de regerande och inte tvärtom. Så det är viktigt att komma ihåg, och detta kanske för oss över till nästa begrepp som vi vill ta upp, islamist. Vad det betyder egentligen islamist? Det är ett vanligt förekommande ord om muslimer som önskar genom politiskt sätt att införliva islamiska regler i samhället, även på icke-muslimer. Och vi var väldigt tydliga med att stat och religion inte bör beblandas. Men man har tydligen gjort religionen islam till en ideologi när man använder begreppet islamist. Ett annat viktigt begrepp som vi önskar ta upp idag är burka och hijab. Det är en del av den muslimska kvinnans identitet att hon själv väljer att bära burka när hon känner sig mogen för det. Hur ser vi på det, och hur ser vi på den här senaste tidens debatt om muslimska plagg, om burkinis exempelvis? Folk menar att det är uttryck för en kultur som vi inte vill ha här i Europa eller här i väst. Men om jag tänkte börja med dig, Adil Zafar, hur tror du att kvinnor som bär hijab och burka idag upplever bilden av samhället som finns av dem? Och hur arbetar vårt samfund för att stötta de här kvinnorna i deras livsval?
Den feedbacken vi får från våra unga tjejer och kvinnor är att det är stort ifrågasättande av hijab, och de får hela tiden försvara och svara för varför de bär hijab. Men det vi gör i våra samfund, det är att vi stöttar dem. Vi ger dem, speciellt våra andra kvinnor som de har som förebilder, förklarar vad syftet med hijab är. Varför bär man det? Varför ska tjejer ha det? Och det är viktigt för oss att vi förklarar syftet. Men det är viktigt att säga att vi tvingar inte på någon, utan det här är av en fri vilja, och det lär sig unga tjejer redan från början av sina väninnor eller lärare, sina mödrar.
Precis. Och Amer, en direkt fråga till dig. Är hijab ett hinder för jämställdheten, eller får kvinnor samma möjlighet till att utbilda sig och skaffa jobb?
Absolut får de samma möjligheter. Hijab är inte hinder på något sätt alls. När man bär hijab så kan man studera. Man kan arbeta ute i samhället. Jag tror till och med att kvinnan visar ju ett tecken på att hon är en religiös kvinna. Precis som nunnorna bär slöja också, så bär också muslimska kvinnor slöja. Och till saken till och med det är att i vårt samfund så har ju kvinnorna väldigt hög utbildning. Till och med högre utbildning än vissa män i vårt samfund. Och det har ju vårt samfund visat här i Sverige, att vi har flera läkare, advokater, folk inom bankvärlden och så vidare som är kvinnor och jobbar. Och det utgör absolut inget hinder för dem att Precis. Arbeta.
Inom vårt samfund, Ahmadiyya, så är våra kvinnoförbund i många grad mer utvecklat och mer organiserat än våra manliga förbund. Och samtidigt så uppskattar vi den rollen som kvinnorna har i hemmet, till exempel barnuppfostran, där vi lyfter fram att kvinnans relation till barnet är mer öm och mer kärleksfull och mer djup än den barnet har till sin far. Och moderns roll som lärare i hemmet betonas också väldigt mycket. Så samtidigt som kvinnor i vårt samfund har samma möjlighet till att utbilda sig och skaffa arbete, så känner de sig trygga med den insikten att det ansvar som de uppfyller i hemmet, den roll som de spelar i hemmet, är högt uppskattat. Medan vi män då förväntas inom traditionell islam att bördan av att försörja hushållet ligger på mannen, och mannen är en förebild för alla dem som bor i ett hem. Så själva hijab eller burkan har inget hinder i integrationen eller i jämställdheten, utan den syftar nämligen till att kvinnan på mer genom att behålla sin religiösa identitet också ska kunna integrera sig i samhället och bli en del därav. Och vi ser som sagt med stor oro på att dessa uttryck, till exempel hijab, eller att folk väljer att vara visa andra uttryck på sin religiositet i det offentliga samhället, i allt mer ifrågasätts. Och om vi ska leva tillsammans i ett mångkulturellt samhälle så är nyckeln att vi lär oss förstå varandra, att vi lär oss förstå hur vi förhåller oss till olika saker här i livet och att vi uppskattar våra skillnader snarare än att vi visar intolerans och trångsynthet gentemot andra uttryck som vi anser vara främmande. Amer, om vi avslutar och avrundar detta program, vi önskar ju att dessa begrepp ska få en mer nyanserad bild i media. Och vad är vägen fram, tror du? Om vi tar begreppet jihadister, kan det utbytas mot något annat?
Ja, jag skulle vilja säga terrorister istället. För att jihadist är egentligen ett fint ord. Jihad är ett fint ord som betyder strävan, som Adil tidigare också nämnde, som vi har diskuterat. Som handlar om att man ska bli en bättre människa. Så det finns, när jag hör ordet jihad så förknippar jag det med positivitet och inte något negativt. Men däremot så tycker jag att media ska ta ett mer ansvar. När exempelvis om någon i Mellanöstern utför något dåd så behöver man säga att det är islamistisk dåd. Utan man kan säga att det är terroristisk dåd av en terrorverksamhet som heter Daesh eller något sånt. Men hela tiden i media så hör vi att det är islamister som har gjort det och så vidare och så vidare. Och hela tiden det här namnet islam kommer in och folk blir rädda då helt enkelt.
Jag skulle vilja tillägga att om man använder de här begreppen på felaktigt sätt bidrar det till polarisering mellan muslimer och övriga då. Mm. Och det är aldrig bra när folk polariseras. Precis. Så utan man ska se det som det är politiska krig som det verkligen är och inte skylla på själva religionen i sig. Och det tror de flesta innerst inne vet.
Precis, och du sammanfattade väldigt bra där, Amer, att vad vi önskar att dessa begrepp som jihad, sharia och burka får mer nyanserad bild och beskrivning i media. Och detta är i själva verket ett av syftena till denna kampanj Stoppa krisen. Som önskar tillrätta ställa islamiska begrepp och ge dem korrekt kontext och nyansering även i svensk media. Och där är vi väldigt aktiva genom sociala medier där vi förmedlar detta arbete och hur vi önskar få ut och förmedla denna bild på ett demokratiskt sätt ut i samhället. Detta får oss till slutet av detta program. Som har varit väldigt intressant. Jag vill tacka våra panelister för en intressant diskussion. Och framöver kommer vi att ta upp dessa viktiga frågor som berör hur vi gemensamt kan stoppa krisen med extremism och radikalisering som ju pågår och fortsatt pågår i vårt samhälle. Tack så mycket.